Nåd vara med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske Fader, tack för din stora barmhärtighet mot oss. Tack för att du har gett oss din son, din älskade. Vi tackar dig för hans sår, hans lidande, hans död för oss. Tack för att vi får hämta hälsa och liv och kraft ur hans fem sår. Låt oss få markera dem på bordet där frukterna av hans lidande och död räcks åt oss. Tack för alla dina välgärningar och dina nådesunder mot oss. Tack för att du har gett oss ett fönster in i ditt rike, in i ditt nådesrike, där vi kan se hur det går till här på jorden i ditt nådesrike. Där din gode herden, din käre son, vår enda frälsare, vandrar omkring och sköter om sina församlingar, sina kristtrogna, och låter dem vila på gröna ängar och för dem till vatten där de kan finna ro. Välsigna vår inblick genom detta fönster. Vi tackar dig också, kära himmelske Fader, för att du har gett oss ett fönster in i ditt härlighetsrike, där din kära son är förhärligad. Vi vet inte vad vi ska bli, men vi vet att vi ska bli honom lika. Lovat var i ditt namn. Kära himmelske Fader, tack för att du har berett oss ett bord i våra fienders åsyn, där vi får frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Där vi får ta emot vår förhärligade frälsare i bröd och vin. Må detta bord med altarets sakrament vara avskilt för dina heliga ändamål och för ditt bruk och din verksamhet med oss. Låt oss få ta detta i bruk i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss be. Forska i mig, Herre. Utforska mitt hjärta och mina tankar. Se hur jag menar det. Och låt mig själv få upptäcka hur jag menar det. Se till om jag är på en olycksväg. Och led du mig in på den eviga vägen. För Jesu Kristi skull. Amen. Sätt den heliga arken i det hus som Salomo, Davids son, Israels kung, har byggt. Den ska inte mer vara en börda på era axlar. Tjäna nu Herren er Gud och hans folk Israel. Skriftordet är hämtat från andra krönikebokens 35 kapitel, vers 3. Det är kung Josia som säger detta. Han var bara 8 år när han blev kung i Juda. En omöjlig situation egentligen. Hans farfar Manasse var nog den värsta kungen som man hade haft där. När det gäller ogudaktighet och offer till och med av människor, till och med av sina egna barn. Och hans far Amon gick i samma fotspår. Men han blev röjd ur vägen och så fick Josia bli kung som 8-åring. Och det förunderliga hände att han ville vandra på Herrens vägar och fick bli redskap för en reformation. Han är en reformator i Israel, i Judarike, i Jerusalem. Och det är under hans tid som man upptäcker lagboken som hade hamnat i någon skrubb där den inte skulle vara. Och först så är det någon som läser upp ur den för honom. För han verkar inte ha varit så van vid, han var ingen van bibelläsare. Men sen lär han sig, för sen är det han själv som läser upp ur lagboken för hela folket som är samlade. Och så ger han instruktioner för leviterna, den stammen där offrarna, slaktarna, tempeltjänarna kommer från. Hur de nu ska börja sköta sina uppgifter på det rätta sättet i templet med dess förgårdar och med hela gudstjänstlivet. Och så säger han då till leviterna inför alla: sätt den heliga arken i det hus som Salomo, Davids son, Israels kung, har byggt. Den ska inte mer vara en börda på era axlar. Tjäna nu Herren er Gud och hans folk Israel. Vad har nu detta med oss att göra? Jo, i den arken, den trälådan överdragen med guld och med ett lock på, där ligger stentavlorna och där la man nu också lagboken. Där står ju allt det som du skulle ha gjort under den gångna veckan som har varit. Där står allt vad du skulle ha låtit bli under den gångna veckan. Är det något du har låtit bli under den gångna veckan? Där står allt det som du inte borde ha försummat under de här dagarna som har gått. Är det något du har försummat? Där står att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Där står att du ska älska din medmänniska, din närmaste, dina närmaste och din omgivning lika mycket som du älskar dig själv. Vi kan tänka på vårt nya altare som en stor trälåda. Men det är någonting som är annorlunda här. Du kan se rakt igenom den. Där ligger inga stentavlor. Nu står den heliga arken på sin rätta plats i det allra heligaste. Nu ska den inte bäras omkring på axlarna så som det var när man trädde igenom två långa kopparstänger. Jag vet inte hur många som behövdes, om det behövdes 6 man eller 4 man för att bära den här på sina axlar. Men nu ska den inte bäras omkring. Bördan ska ligga någon annanstans. Bördan är viktigt att den är på den rätta platsen. Om bördan är på dig, då knäcks du. Du orkar inte denna bördan. Det finns bara en som har orkat bära denna bördan. Och det är han som kallas Gudslammet, som bär bort din och världens synd. Han orkade. Han förmådde. Han gjorde färdigt detta bortbärande. det borde vi kunnat sett redan från början med tanke på hur det såg ut. Det var ju inte så att det var en rak linje mellan stentavlorna och upp till himmelen. Det var aldrig någon väg till frälsning, någon väg till Guds rike på det viset. Tittar vi noga så är där ett lock som lägger locket på för lagen som frälsningsväg. Och locket, det har vi kvar här. Det här locket, ordet för det var svåröversättligt, men Luther föreslog och fick igenom det som vi har som översättning på det, nådastolen. Ett försoningsställe. Ett ställe där överste prästen en gång om året stängde med försoningsblodet. Ett ställe där två keruber står lutade in mot varandra med huvudet nersänkta. Och i en punkt där deras vingar möts, där har Gud bestämt att fästa sitt namn och sin närvaro. Han som tronar på keruberna träder där fram i glans, så som han kommer att träda fram i glans när vi samlas och dukar upp gåvorna där. Soningsstället lägger locket på, och där finns det bara nåd och barmhärtighet för Jesus skull. Och Jesus berättar för oss idag förunderliga, kluriga liknelser. Och han har också berättat en berättelse om en farisee och en publikan som gick upp i templet. Farisén, han vände sig inte in mot det allra heligaste och mot nådastolen när han bad, när han höjde blicken mot himmelen och tackade Gud för att han inte var som andra människor. Men publikanen, han stannade långt bak och han slog sig på sitt hjärta, inte för att som en gorilla han som säger, oh vad jag är fantastisk och farlig, utan han ville banka sönder sitt stenhjärta. Och så sa han, förbarma dig över mig syndare. Och han har blicken rakt fram, in genom prästernas förgård, in genom det heliga, in i det allra heligaste där nåden finns. Och det är samma ord för nåd som finns där som han använder. Visa dig försonlig, visa dig försonlig. Var nådig mot mig syndare. Så säger Jesus att publikanen gjorde, och han gick hem rättfärdig. Därför är det väldigt gott att vi får ha blickfånget här när vi nu, när du nu vill berätta om hur det har gått för dig med ditt liv under den gångna veckan. Även den som har varit kristen i många år kan köra fast på olika sätt. Sången 383 visar på det i Lova Herren, där den första versen är: jag har ofta sökt, o Herre, mer välsignelse från dig. Och så tycker man att man har misslyckats. För på känslorna jag byggde, och det har inte funkat det heller. Jag har sökt att fatta Jesus, och det har inte gått det heller. För jag välvde stora planer, ja, det misslyckades det med. Till sist, själva tron var mig en börda. Ja, så kan man köra fast. Så tron har blivit någonting som lägger bördan på dig. Så att du ska gå omkring och bära det som Josia sa. Ni, den ska inte mer vara en börda på era axlar. För i det nya testamentet så är alla döpta, alla kristna, de är sådana tempeltjänare som bär fram offergåvor, tackoffer. Men försoningsoffer kan de inte bära fram, för det är framburit en gång för alla. Och det är gjort av Jesus. Och därför är det på hans räkning som du är så väldigt välkommen att komma med alla dina misslyckanden. Det är alltid något konto som måste belastas när det gäller skulderna. De måste betalas. Och det kanske bär dig emot att tänka att nu måste du belasta ett konto. Och helst skulle man väl vilja säga att jag skulle önska att Jesus inte skulle behöva ta något lidande, ta något elände för min skull. Men det går inte att komma undan det. Utan han har kommit för att vara en sådan vars konto blir belastat för din skull. Så nu inbjuds du att, även om det är obehagligt, så får du nu belasta Jesu konto. Så låt oss på Jesu räkning låta bördan komma på honom och inte mer själv bära omkring den på axlarna. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu skull, på hans uppdrag säger jag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Barmhärtige Herre, du som vet att vi inte utan dig kan lyda dina bud, styr våra hjärtan genom din ande så att vi får den kärlek som är lagens fullbordan. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på 18:e söndagen efter trefaldighet. Tredje årgångens läsningar, den gammaltestamentliga läsningen från femte Mosebokens 10:e kapitel. Mose sa till Israel: vad begär Herren din Gud av dig annat än att du fruktar Herren din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, så att du håller Herrens bud och hans stadgar som jag idag ger dig för att det ska gå dig väl. Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Och er, deras efterkommande, utvalde han bland alla folk, så som det är idag. Vi lyssnar också till episteln från Apostlagärningarnas 26:e kapitel. Aposteln Lukas skriver evangelisten. Mitt under Paulus försvarstal ropade Festus: du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Paulus svarade: jag är inte galen, högt ärade Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt. Konungen känner ju till allt detta, och därför talar jag också öppet och fritt till honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt i någon avkrok. Tror du på profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus: du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen. Paulus svarade: fort eller långsamt, inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blev sådana som jag, bortsett från de här bojorna. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Lyft upp era hjärtan till Gud, hör dagens heliga evangelium, som också blir predikotext. Så berättar Matteus. Jesus framställde för sina lärjungar denna liknelse: himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Inte för att man behöver bry sig om dagens överskrift. Det är inget ursprungligt eller något som egentligen vi är bundna vid. Idag är det trons lydnad. Och det är klurigt. Det kan lätt leda oss in i att utlägga alla de 9 bibelläsningarna idag på ett sätt så det inte blir kristendom, utan istället blir MTD-religion, som någon har upptäckt är det förhärskande i kristenheten idag. Det står för moralism, terapi och deism. Alltså att trons lydnad skulle handla om moralisk upprustning. Inget fel i och för sig med moralisk upprustning. Kanske det skulle behövas en moralisk upprustning hos dig. Kanske skulle du behöva mycket moralisk upprustning hos dig. Men det är inte det som är hemligheten, den där skatten som det handlar om i evangeliet idag. Det är inte det som är trons lydnad, att man skärper till sig och blir en mer moralisk människa. Därmed har inte trons lydnad blivit kommit i dagen. Inte heller genom olika sorters terapier så att man känner att idag så blev jag verkligen berörd av budskapet. Och vad jag känner mig berörd. Det har hänt någonting terapeutiskt med mig här. Och så tror man att det är det som är trons lydnad, men det är det inte heller. Inte heller att man har börjat tänka, ja, det är nog på riktigt med Gud. Gud finns nog någonstans och han är väl snäll och det ska väl jag också vara. Någonstans långt borta finns det väl en Gud ändå som satt igång alltihopa. Det är deismen. Nej, trons lydnad handlar inte om MTD-religion, fast det är väldigt lätt att utlägga alla de 9 bibelläsningarna på det viset. Men då är det här ju ingenting som är hemlighet egentligen, för detta tilltalar ju förnuftet hos varje människa. Men det finns någonting oförnuftigt som Jesus vill göra tydligt för oss, som är det som verkligen ska tas på allvar. Och det är kanske det uttrycket jag skulle vilja att du bär med dig, att ta på allvar. Vad är det som jag ska ta på allvar idag och imorgon och framöver? Det finns något som jag har börjat få lukt och smak och syn för, och det har jag ännu inte riktigt tagit på allvar. Och det är en hemlighet, och det är inte MTD-religion. Jesus är ju insatt i en tradition med berättandet. Första boken i Bibeln, som för Jesus och hans samtida nog var den viktigaste av alla böcker, nämligen Första Mosebok, har många berättelser. Berättelser där det finns människor, förutom patriarkerna Abraham, Isak och Jakob, så är det människorna där runt omkring. Och det är väldigt intressanta berättelser på det viset att de gör någonting med den som lyssnar. De är inte färdiga, utan där är liksom stora luckor om vi jämför med skönlitterära böcker som vi har nu. I skönlitterära böcker av idag och olika draman så får man veta en massa om känslorna hos människorna. Och där står uttryckt med målande ord liksom hur förtvivlad man kan bli, hur tårarna kan spruta, hur hjärtat kan bulta, hur man kan bli fylld av glädje och andra härliga känslor. Men så står det inte i Första Moseboken, utan det är dramatiska händelser. Men hur Josef kände det när han blev nedkastad i brunnen, det får vi inte veta. Hur han kände det att föras iväg till slavmarknaden i Egypten, det får vi inte veta, utan det är den som lyssnar som får jobba här och får fylla ut luckorna. Och så är det med de två liknelserna som Jesus berättar för oss idag också. Jesus verkar ha ett älsklingsämne, nämligen Guds rike eller himmelriket. Det är samma sak, men judarna på hans tid, av försiktighet för att inte missbruka Guds namn, så sa man många gånger himmelriket istället för Guds rike. Och man kunde säga himmelen och mena Gud. Och han berättar ju en mängd liknelser om detta. Ja, de flesta är ju faktiskt om det här riket. Riket som är helt annorlunda och ibland alldeles tvärtom. Riket som både finns här och som ska komma. Ett underligt rike som det finns så mycket att säga om, så det behövs många, många orientaliska gåtor för att det ska hända någonting i dig och mig. Jag har just orientaliska gåtor, kluriga små hopsatta berättelser där det är så minimalt allting. Och det är därför vi på bara fem meningar eller fyra meningar får två såna här orientaliska gåtor. Man kan säga att mindre ger mer. Ju kortare och mindre det är, desto mer ger det. För att nu får du jobba. Nu får du jobba. Det märks att Jesus är glad. Det verkar inte vara någon hemlighet att Jesus talar om vad det finns för känslor många gånger. Om du tänker på de här liknelserna om det som är förlorat och blir återfunnet, så talar jag om en vilken glädje den som fann igen. Och det uttrycks på olika sätt. Faderns glädje över sonen som kommer tillbaka, och kvinnans glädje över att hitta myntet. Och även här använder Jesus glädje. I sin glädje går han och säljer allt vad han äger. Jag tänkte att strukturen för den här predikostunden skulle vara pärlan och sen skatten och sen pärlan igen. Eftersom det finns flera sjok i de här så kan man alltså urskilja underbara ting om pärlan först på ett sätt och sen på ett annat sätt. För de är så gåtfulla, de här miniberättelserna. Och Jesus säger ju inte vad det ena och vad det andra är. Han säger att alltihopa i den här berättelsen är likt himmelriket. Han säger inte vilken detalj i berättelsen som är himmelriket. Utan nu får du jobba. Det finns en dyrbar pärla. En mycket speciell pärla. Men den är svår att hitta. Den håller sig på avstånd. Och den slinker undan när man närmar sig den. Du är den pärlan. Det är kanske inte så du själv ser det. Man kan ha olika verklighetsuppfattningar. Och det är inte säkert att din omgivning ser dig som en pärla heller. Det har med verklighetsuppfattning det också. Men det handlar om hur Gud ser det. Men ofta upplever han dig som frånvarande, som bortkommen. När han har ett angeläget ärende till dig så är du inte med på noterna. Du verkar likgiltig, som om hans tankar om dig, hans vilja med ditt liv var ointressant. Inte angick dig, för du har ju din vilja om vad ditt liv ska vara till. Gud tycker du är vacker och värdefull. För han har gjort dig liksom han gjorde Adam och Eva. Men när Gud i urhistorien vandrade i Edens lustgård för att träffa Adam och prata med honom, så gömde Adam sig för Herren, Guds ansikte, och gömde sig bland träden i lustgården så att Gud fick kalla på honom och fråga: var är du? Han söker dig också, som är en av hans dyrbara pärlor, en av hans värdefulla tillhörigheter, som liksom kommit i främmande ägo. Han vill köpa dig tillbaka, och därför har han sänt sin son Jesus Kristus. Och det är Jesus som i det här skiktet är köpmannen som söker efter fina pärlor. Och om här finns någon idag som heter Margareta, finns det det? Eller som har Margareta som något extra namn, så ska du veta att det handlar särskilt mycket om dig idag. I den grekiska grundtexten står det att köpmannen söker efter Margaritas, alltså margaretor. Det betyder pärlor. Köpmannen är en passionerad pärlsamlare. Det är mer än en hobby för honom. Det har blivit en drift, en passion för honom. Tänk på passionstiden. Du är kanske ingen pärlsamlare. Men kanske har du någon gång samlat frimärken. Och då vet du att man brukar sätta in dem i serier. De som har samma motiv men olika valörer. Och då vill man ha hela serien. Frågan är, fattas det någon pärla i pärlsamlarens serie med just din färg och form och speciella lyster? Köpmannen är bedrövad när hans tyveserie inte är korrekt, komplett. Han är beredd att betala vad som helst för att få dig i sin samling. När han söker dig, då är det som om han inte har något annat för ögonen än dig. Du är mer värd än hela världen. Ja, du är mer värd än hela universum. För honom är du den enda. Det står att köpmannen säljer allt han äger för att köpa dig. Så eftertraktad är du. Att han som var till i Guds skepnad och levde i gudomlig härlighet i sin faders rike, han räknade inte jämlikheten med Gud som något som han till varje pris skulle hålla fast vid, utan urholkades, fattiggjordes, utblottades i det att han antog tjänarskepnad när han kom i människogestalt. Han kom från glädjen hos sin fader och tog plats i dystra människorader. Eller som Luther har diktat, sin fader, sonen lydig var, kom till mig här på jorden. I mänskligheten uppenbar är han min broder vorden. Sin kärlek ville han bete och frälste mig från allt det ve som jag förskyllt att lida. Jag har kommit i främmande ägo. Pärlglansen hade försvunnit. Det syntes inte längre att jag var en pärla på grund av alla repor och all smuts som jag dragit över mig. I mina egna, kanske andras ögon var jag bara en lortkula. Men köpmannen såg att jag var en pärla. Och den pärlan ville han ha, så köpte han mig. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död. För att du skulle vara hans egen, stanna hos honom och leva med honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Så som han är uppstånden från de döda och lever och härskar i evighet. Och det är verkligen sant. Luther fortsätter: för mig sitt liv, sitt dyra blod, han vill inte spara. Att för den dom mig förestod, jag måste tryggad vara. Han blev hos Gud min löftesman, ut i hans död min synd försvann. Så är jag frälsad, vorden. En som är rik har blivit fattig för att du skulle bli rik. Och han söker dig för att du inte ska gå miste om den rikedomen. Genom hela ditt långa liv har han varit en fördolde sökaren som velat nå fram till dig. I de skiftande underbara öden, men också hårda öden som drabbat dig under åren, har han haft en tanke och en strävan att komma i närkontakt med dig och bli inkopplad på din mottagare. Då går vi väl över till skatten då. Också som minimalistiskt. Vi får inte veta vad den där mannen är eller vem han är som hittar en skatt. Vi vet inte om han jobbade åt den som ägde åkern, om han kanske var ute med sin plog med en järnskod träände och en oxe som drar och måste hålla den i rätt vinkel för att fåran ska bli inte för djup och inte för ytlig, inte köra fast. Och så hör han ett ljud som inte är mot en sten som trycks åt sidan, utan är ett annat ljud. Och så måste han undersöka det och hitta någon typ av låda. Och så vet vi inte det runt omkring. Vi vet inte riktigt heller vad det betyder att han gömmer den igen, eller om det betyder att han håller det hemligt i sitt hjärta, eller om han skjutsar jord över den igen. Det är det som du får jobba med. Men han ger sig iväg och i sin väldiga glädje så säljer han allt vad han äger för att köpa åkern, för att sen ha rätt att plocka upp skatten. Bo Gertz tänker sig det så här, att det är som en kristen som håller på med sina förbättringsförsök, sina självförbättringsförsök, kanske man kallar det för helgelsearbete, och finner att i mitt hjärta så har jag någonting som absolut inte passar samman med Gud. Ska Gud verkligen tillämpa sin lag, då hör jag inte hemma i hans rike. Jag kan gräva hur mycket jag vill i mitt hjärtas åker för att få bort alla stenarna. I slut ränner jag spaden i rena helleberget. Syndafördärvet där nere på botten kan jag inte bända loss eller frakta bort. Men plötsligt skrapar spaden mot en kista full med klingande guldmynt. Vart ett av dem bär den stora konungens bild, Jesu bild, Kristi ansikte, där Guds härlighet och hans faderliga barmhärtighet strålar fram i varje mynt. Det går upp för mig att här finns en lösepenning som räcker till att betala alla mina skulder. Här finns garantin för att jag får vara Guds barn. Det finns ingen möjlighet att mäta värdet av den skatten. Och jag behöver inte ens köpa åkern där den ligger. Skatten är min. Jag får den för intet. Är det underligt om jag blir glad? Det är ju detta som jag ska ta på allvar, som du ska ta på allvar. Det är detta som är den egentliga trons lydnad. Det är detta som vi ska lyda. Vad Gud i Jesus har gjort för dig och mig. Det är den verkliga upprustningen. Och det kommer ju på något vis leda till en moralisk upprustning. Men det är inte moralisk upprustning som ska vara i fokus. Ja, det här blir för långt om vi inte hastar vidare till pärlan igen, men nu på ett annat sätt, i ett annat skikt i den, som du kanske är mer van vid också. Att himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Luther tänker att det här handlar om att bevara det man har fått. Det man har fått i Jesus Kristus, nåden hos honom, så att man inte glider bort från det och inte byter ut det mot någonting annat och inte låter sig lockas att ha något annat i fokus. Luther citerar en av sina favoriter, den helige Bernhard. Det var en som Luther menade hade fått tag på evangeliet, märkligt nog, under medeltiden. Och den helige Bernhard säger: om man på Guds väg står stilla, så är det detsamma som att gå tillbaka. Var en som börjat vara en kristen är därför skyldig att tänka att han ännu inte är någon kristen. Han bör anse att han ännu inte fattat det, men söker att bli det. Det finns alltså inget stillastående i det kristna livet. Det som man kanske skulle vilja kalla för ett stillastående, det är istället en tillbakagång. Det finns bara en väg, och det är framåt. Men det känns inte som att man har någon framgång där, utan det viktiga är hur Gud ser det. Paulus uttrycker det så här: inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv blivit gripen av Kristus Jesus. Och i Filipperbrevet ser det bara någon vers därefter: dock låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till. Ta på allvar det vi har fått syn på i Jesus och i hans verk för oss. En kristen befinner sig i ett blivande, menar Luther, inte i ett redan blivet. Till en kristen heter det: bed, sök, bulta. Men det heter inte: du har det redan, du har funnit det, du är där redan, utan det heter: sök. Jag tänker att det bästa är att vara en finnare som fortsätter att vara en sökare. Man kan tänka på hur det är här med människor som du kan möta nere i affärerna eller på bussen. Om du bara säger till dem: ja, kom till oss, för vi är finnare här, vi har funnit. Det är inte så attraktivt egentligen för nutidsmänniskan, så är det mer attraktivt med sökare. Man ska vara en sökare. Kanske en sökare hela livet, men att säga att man har funnit, nej, det är inte så häftigt. Men kanske är det allra bästa att tala om: vi har funnit det som man har sökt i många tusen år. Det har vi funnit i Immanuelskyrkan, i Immanuelsförsamlingen. Men det betyder inte att vi har slutat upp att söka. Vi vill söka ännu mer i detta som vi har funnit. Paulus säger i första Korintherbrevet: därför ska den som menar sig stå och se till att han inte faller. Den som tror sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Det här gäller vår bibelanvändning och vårt lyssnande till predikan. det är lätt för mig att ta kyrkoherde Bengt som ett exempel, för han står här så, eller sitter här så nära mig. Han har jobbat i 50 år med bibelpedagogisk verksamhet. Men när han har ett nytt uppdrag och ska utlägga en bibeltext på nytt, då tänker han inte, ja, jag kan ju det här, jag vet ju precis vad det här är. Utan då sätter han sig ner och forskar. Då forskar han igen och igen och börjar om från början som en nybörjare för att se vad är det som finns här i Guds ord. Vad är det som är här till mig och som jag ska räcka vidare till andra? Det är en nybörjare som sitter här. Och så är det bra om vi tänker om oss var och en. Jag är en nybörjare i detta. Jag har bara precis börjat. Det finns så mycket. Men nu har jag hållit på alldeles för länge. Så nu är det bara sammanfattningen kvar. Det var ju 3 punkter. Det var ju pärlan och det var ju skatten. Och så var det pärlan igen. Det betyder, du är köpt till ett oerhört högt pris. Du kostade allt. Besinna det. Fatta hur älskad du är. För det andra, och då har vi skatten. Använd din bibel. Fortsätt att använda din bibel. Använd gudstjänsten. Det är något som ska användas. Så får du syn på denna skatten. Skatten är Jesus och vad han har gjort för dig. Använd Jesus. Han är till för att användas som försonare, som frälsare, som reningskälla. Även om det betyder att du belastar hans konto. Men han har redan klarat av det. Och för det tredje, och då var det ju pärlan igen. Stanna kvar hos Jesus till varje pris. Byt inte ut den pärlan mot någonting annat, för den är enastående unik. Den går inte att ersätta med någon annan pärla som är odlad eller som är konstruerad på något annat sätt. Det är bara äkta varan, den unika. Och har du fått syn på den, så se till att du aldrig går miste om den heller. Stanna kvar hos Jesus vad det än kostar, till varje pris. Lyckliga du. Amen.